I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har tagit 4 SM-guld som spelare och gjort 920 matcher i laget som han även var kapten för i 11 säsonger. Den här 45-åringen är en stor legendar i sin hemstad, men andas gentleman så pass mycket att även större delen av hockeysverige högaktar personen som är synonym med nummer 76. Flest poäng någonsin, ESHLs grundserie och slutspel och dessutom högsta ligans bästa passningsläggare genom alla tider. Nu har Jönköpingssonen lämnat hockeyn och HV71 efter nästan ett kvarts sekel inom klubben. Vi säger varmt välkommen till podden, Johan Davidsson.
Tackar, tackar.
Du har ju knappt gjort avtryck inom svensk hockey.
Nej.
Jag menar motsatsen, det är starka papper.
Jag blev ju genast typ 1000 år gammal när du började prata om sekel. Hur länge gammal är jag, tänkte jag liksom. Så att, ja, håller man bara i tillräckligt länge så blir det ju mycket.
Jag håller ju på Frölunda. Och jag måste säga att du är en av få motståndarstjärnor man inte avskytt. Kanske till och med tyckte om lite grann.
I ett svagt ögonblick.
Någon gång kanske jag sa, fan han är bra Davidsson.
Ja. Nej, men jag känner väl ungefär detsamma, höll jag på att säga, om Frölunda då. Jag har aldrig hatat Frölunda.
Det behöver du inte göra.
Nej. Det är kul att höra, jättekul att höra faktiskt. Det är väldigt lätt att bli hatad annars.
Ja, jo, men ligger det kanske något i det ändå, Johan? Att du, vad ska man säga, du har hållit dig på rätt sida gränsen. Du har väl fått lite så här gentlemannautmärkelser och lite sådana grejer. Du har skött det rent sportsligt, det är väl så man kan sammanfatta det?
Ja. Eller så har jag lurat alla under många års tid. Jag vet inte vilket, men...
Ett svin egentligen.
Ja, precis. Nej, men jag tror jag är en människa som mår bättre av att vara överens och vara kompis och så vidare. Så att jag lever ju hellre i det förhållandet till människor. Jag är inte den som växer och mår bättre av att folk är arga på mig eller tycker illa om mig. Så på något sätt så påverkar väl det naturligtvis hur man är som person och försöker vara. Sen är det inte alltid att man håller det tyvärr, och jag har haft riktigt dåliga stunder där ute också, det ska jag villigt erkänna, men får man domarpriset, gentlemannapriset, så jag vet inte vad de andra säger till domaren, men det måste vara värre än vad jag sa tydligen.
Ja, exakt. Ja, vi har snackat om smeknamn tidigare i det här avsnittet och du går ju som Snöret. Man kan ju gissa, men orkar du kort dra bakgrunden till det?
Kort, enkelt. Jag tror att det började med att jag blev kallad Råttan när jag kom upp, men det tyckte de väl kanske var sådär schysst liksom. Men Snöret, Råttan, liten, smal, såg väl ut som en råtta i de där runda hjälmarna vi hade där i början på 90-talet och såg väl helt söndertryckt ut i facet helt enkelt, så då var det Råttan, men det var elakt så då blev det Snöret, och sen så, ja, jag vet inte, man väljer ju inte själv som sagt, så att det satte sig och sen så har det bara rullat på något sätt. Lite jobbigt att översätta på engelska och sådana här grejer, men det har funkat.
Ja. Man får ändå säga att Snöret är ett steg upp jämfört med Råttan.
Ja, jo, men absolut. Och jag menar, börjar man i den änden så kan man ju nästan sätta vilket smeknamn som helst efter det. Så att, jag är skitnöjd.
24 år inom HV71s A-lag som spelar som spelare och ledare, Johan. Drygt ett kvarts sekel som vi var inne på. Lägger du bakom dig nu när du lämnat hockeyn professionellt?
Mm.
Hur känns det?
Det var väldigt speciellt faktiskt. Jag trodde nog inte att det skulle vara så speciellt just när jag bestämde mig. Men sen när man väl kommer till punkten där man faktiskt ska packa ihop de sista grejerna. Jag höll nog på en vecka. Jag tänkte att nu har jag fått med mig allting i alla fall. Men jag fick åka dit måndagen, veckan efter jag har slutat. Liksom, första dagen jag inte ska vara där så är jag där på morgonen och får smita in bakvägen för att hämta de sista grejerna. Det var typ det enda jag egentligen behövde ha med mig. De glömde jag. Så att det kändes väldigt, väldigt speciellt. Jag är en sån här otroligt blödig människa också, otroligt irriterande, men du kan skicka mig på en albansk begravning när jag inte känner någon och jag kommer gråta mest av alla under ceremonin. Och ja, det drabbas jag ju också av då naturligtvis när jag ska lämna mitt arbete som jag har varit på i stort sett hela mitt liv. Så att det fick bli sån här liksom springa in, bara tjena, vi hörs då, ha det bra, hej, och så bara kuta fort som mattan innan rösten börjar bli lite så här. Så att det var lite jobbigt faktiskt, men det är jag nog inte ensam om och gått igenom dem. Det finns nog många som har haft de känslorna, och det är klart att på något sätt så var det tråkigt, men samtidigt så lämnar man egentligen aldrig, man lämnar aldrig sin förening heller, så det är bara det att jag inte jobbar där. Nej. Så att det är okej.
Vad ska hända nu då? Vad mer än hockey kan du?
Ja, det är jag.
Ska paddel har det ryktat som, vet jag.
Men jag jobbar lite med paddel faktiskt. Har gjort det lite vid sidan av sista åren. Egentligen kanske inte jobbat med det, men jag är delägare i en paddelklubb. Och där har jag varit med och hjälpt till lite nu, men i grund och botten så har jag faktiskt tänkt mig att ta tillfället i akt och försöka, nummer ett, vila. Nummer två, försöka få ordning på den här sibyllakroppen. kanske vinna tillbaka någon form av självförtroende igen. Och sen lista ut under den här tiden vad det är jag kan tänkas göra då. Eller vad jag vill göra. Så att just nu så är jag faktiskt inne i en... ska man säga, en rehabiliteringsviloperiod här och försöker att lista ut lite vart tar jag vägen. Jag är ju halvvägs någonstans där, 45 år som du sa tidigare, och har ju rätt många år kvar och hitta på någonting. Så att vi får se lite vad det blir. Det är inget bestämt än.
Det har gått en och en halv månad ungefär sedan HV71 åkte ur SHL. Hur är det att ha landat i det, om du ens gjort det?
Ja, jag tänkte säga det. En och en halv månad. Jag behöver nog ett och ett halvt sekel innan jag landat efter den säsongen, tror jag.
Kan du berätta om timmarna efter att Palve säkrade Brynäs kvalseger mot er där i sadden?
Man tror ju hela tiden på in i det sista, tills det är klart så tror man ju någonstans på att det löser sig och att vi vänder på det här och så vidare. Så att när målet kom, ja, då gick jag direkt från min plats på läktaren ner till omklädningsrummet, och jag vet inte varför man egentligen har så förbaskat bråttom ner dit, för att när man väl kommer dit så vet man inte var man ska ta vägen heller då, va? Så vad jag minns så satt jag någonstans där i korridoren med ryggen mot väggen på golvet, och nej, det var tuffa minuter där faktiskt. Det var väldigt, väldigt tufft. Och sen, jag menar, sen har vi ju en hyfsad resa hem därifrån och fundera på det också. Så att,
den kan ju inte varit svinrolig.
Nej, det var ju inte Lisebergs klass på det. Det kan jag inte säga. Det var inte Happylands på fyra hjul som rullade hemåt. Det var riktigt, riktigt tungt.
Nej. Alltså, inget ont om en klubb som Troja Ljungby exempelvis, men hur känns det att HV ska spela matcher mot dem och liksom Almtuna och hela det gänget kommande säsongen?
För mig som egentligen då har växt upp med elitserien och SHL så känns det ju naturligtvis konstigt i vuxens sammanhang, men samtidigt så har jag ju gått hela vägen i HVs led, och då vi spelar mot de här lagen hela vägen. Och ska jag vara helt ärlig så är det ju någonstans en jäkla charm och rolig utmaning som kommer här nu, för att det kommer bli Det blir ju nya lag vi möter. Nygamla, om man får säga så då. Men, och sen blir det på något sätt, du möter förmodligen ett heltaggat lag varje gång. Det kommer liksom inte delas ut några gratispoäng överhuvudtaget, för att slå HV tror jag att de flesta av de allsvenska lagen är ganska sugna på. Så att det blir en utmaning, men det är också det som är spännande i det jobbet liksom, att anta den utmaningen.
Jag tycker så här, utifrån att det ändå verkar på något sätt andas en viss positivism runt klubben. Jag har sett att många har blivit medlemmar, sponsorer stannar, Hult bygger ett, för hockeyallsvenskan, ruskigt intressant lag. Alltså, det måste kännas kul att det inte har blivit någon form av begravningsstämning runt klubben som, det är klart att det var det där några dagar, men det känns inte riktigt som det har hållit i sig, om du förstår vad jag menar.
Nej, men man har haft ganska lång tid på sig att processa det här, och det finns ett enormt hockeyintresse i närområdet och i Jönköping. Så att på något sätt så var det som att man bestämde sig ganska snabbt att nu vill jag vara med. Jag vill verkligen vara med och hjälpa, för att det här är inte okej. Okay. Här ska vi inte vara, och det är mäktigt att se alla sponsorer som kliver in trots pandemi och coronatider och verkligen ställer upp. Och fansen i övrigt då, det här med medlemskap som de var inne på, vi har väl 5-6 gånger mer än vad det har varit tidigare, så att
exakt.
Det är häftigt, det är väldigt häftigt att se.
Ja, jag håller med dig. Lite roligare då, Johan.
Ja.
Sist SM-guldet du fick uppleva inom HV, i alla fall när du var aktiv där, var när ni tog hem säsongen 16-17. Mm. Ni vann den sjunde avgörande finalmatchen på hemmais i Sadden. Och då satt du ju där på läktaren som assisterande sportchef. Mest nyfiken är jag nästan på, hur var pausen mellan tredje perioden och förlängningen?
Minns inte ett skit av den pausen.
Jag
ska vara helt ärlig. Ja, det är helt blank. Nej, men alltså vi går ju ofta ner i, gick jag nästan alltid, eller gick alltid ner i pauserna och var med i ledarrummet, och hade vi någon information så förde vi ju den vidare och så vidare. Men där har det gått liksom en hel säsong, det har gått ett helt slutspel, vi är sjunde avgörande matchen och vi är på väg in i förlängning. Vad fan mer finns det att säga liksom?
Ja.
Och man är ju livrädd. Alltså, du ska veta att det finns inga som är mer skrockfulla än hockeymänniskor i ett sånt läge. Liksom. Du är rädd att kliva fel någonstans eller säga någonting som är fel. Så är det du som är orsaken till att ni förlorade sen. Liksom. Så att det är bara att smyga längs väggarna och hålla truten så mycket som möjligt. Liksom. Och Johan Hult var ju inte ensam och inte ens där. Han var ju ute och gick hela det slutspelet.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja. Så det är väldigt svart faktiskt. Jag kommer inte ihåg någonting i stort sett. Man är så jädra fokuserad, trots att man inte spelar och trots att man inte gör någon skillnad överhuvudtaget egentligen. Nej. Så är man så otroligt spänd.
Nästan rädd för att välja fel bubbelvatten i pausen för att det kan påverka.
Ja, det är ju kört om du tar fel smak på det liksom.
Jag har tjatat sönder den här matchen i den här podden, men jag tycker att den var så jäkla episk, just att finalen gick till 7 matcher och det avgörs i Sadden. Ett mål ska avgöra hela säsongen.
Ja.
Jag kommer ihåg att det var tv-bilder där på när Kristoffer Törngren kvitterade till 1-1 i tredje perioden. Så kommer jag ihåg att hela Kinnarp, som den heter, då lyfte ju. Men du bara sitter där och knyter näven på något sätt. Alltså, det kändes som... Det fanns inte kraft för att jubla på något sätt, var nästan känslan man såg det.
Ja, men det är just den fokusbubblan som är... Jag har faktiskt sett den bilden efteråt. Jag undrade först vad det var för, men sen förstod jag att det var just det målet. Och det kom så oväntat. Det kom från ett skott från ingen vinkel alls och smet in där vid axeln. Nej, det är full fokus bara. Så det var det enda jag lyckades med, att knyta näven liksom, och veva tre gånger och leva i min egna lilla värld.
Det ser ut på det som att det är en liksom 2-2-kvittering under en försäsongsmatch i Strömstad.
men så taggad vet jag inte om du kan få mig till den matchen, men ja, man vet.
Nej, jag förstår att det inte riktigt var så, ja, men jag tyckte det var en så jäkla härlig bild på något sätt. För på sitt eget lilla sätt visade du där liksom, hur sjuk anspänningen var i den här matchen, men den var, även som sagt, som helt neutral var den så sjukt episk, den fighten, tyckte jag.
Ja, den var häftig. Väldigt häftig.
Ja. Var det du som meddelade Hult eller som var ute på sin promenad under förlängningen?
Nej, för fan, jag hade ju full på att springa. Jag vet inte vilket håll jag sprang åt knappt, men jag vet att jag körde high five med någon i korridoren, men jag ville väl ner så fort som möjligt då. Men när han... jag vet inte om han hörde, för han var inte så långt ifrån ishallen, för han vågade inte gå för långt bort, men jag vet inte om han hörde på något sätt, för han vågade inte lyssna på matchen heller liksom, så att
han... det är väldigt kul alltså,
ja,
tycker jag.
Det är just att gå i den här ovissheten där ute, jag fattar inte hur han löste det, för det är ju, men det var ju någon form av skrock. Jag måste göra mitt bästa för laget, och det är att jag går härifrån liksom.
Det är så jävla härligt. Du lämnar ju nu efter 7 år som assisterande sportchef i HV. Mm. Under den här tiden har du givetvis fått vara med och fatta många svåra beslut.
Ja.
Hur var det att säga blankt nej till en sådan som kompisen Martin Törnberg?
Otroligt jobbigt, naturligtvis. Samtidigt så lär man ju sig också att det ingår i jobbet, och det blir inte bättre av att dra på det på något sätt, eller att försöka förmildra saker och ting genom att blarra på om en det ena än det andra, och att få det att verka positivt. Det liksom, man lindar inte in det, utan man tar det ganska rakt och ärligt och gör det så bra man bara kan. Det kan aldrig bli bra, men man kan göra det så bra man kan i alla fall.
Men hur har det varit att följa, om vi tar Martin som ett exempel då, han har ju varit ganska öppen i media med att han var rejält jäkla besviken. Hur är det att följa en sån grej? Jag bara förutsätter att ni är vänner, men ni har i alla fall tillhört samma klubb i många år.
Jag har absolut inga problem med Martin, för Martin är underbar och vi har spelat i 100 år ihop också. Va? Ja. Så att, nej, men det är ju, och jag delade ju känslorna med honom. Och jag vet ju själv hur det är att vara i den situationen där man inte är önskvärd på samma sätt. För det är ju den känslan du får, att nej, de tycker inte om mig längre, eller jag är för dålig, eller de tycker inte jag är tillräckligt bra och så vidare. Och det är ju ganska rått i idrotten. Det är ganska avskalat. Så länge du spelar och så länge du är duktig, så du kan ju få världens bästa treatment. Det är lite som det är borta i USA. Jag menar, så länge du spelar bra och presterar bra, så kan du ju stort sett parkera din bil vad du vill utanför. Men den dagen du inte sätter passningarna längre, då är fan ingen bil kvar när du kommer ut efter matchen liksom. Så där, det är ju väldigt rått och brutalt, och man tycker ju ofta i alla fall då att efter lång och otrogen tjänst och lite till och så vidare, men så fungerar det ju inte. I mitt fall så var det en läkare som sa till mig att nu kan vi inte göra mer liksom. Och i Martins fall så var det sportcheferna som pratade med honom. Och det, jag minns när jag fick beskedet att jag kom ju knappt ur sängen dagen efter. Det var liksom, det var ju end of life, kändes det som. Vad gör jag nu? Liksom, jag är ju Johan Davidsson, hockeyspelaren. Och när jag inte är hockeyspelaren, vem är jag då? Liksom, och sådär. Så att, det kan vara extremt jobbigt och tufft, och det är ju många som har bevisligen haft problem med det. Men i Martins fall så slutade det ju jättelyckligt med att han hittar ju tillbaka och är hel i kroppen och kan spela hockey och har gjort det fantastiskt i Dalen den gångna säsongen. Då, så att, jättekul.
Vi hade faktiskt med Martin i podden för det var några månader sedan. Han berättade rätt sköna grejer om att det åker runt folk där i Division 1 och kallar honom usel och sådär. Du är så jävla dålig, får han höra från liksom spelarna i Grums. Kolla meritlistan, håll käften nu.
Jo, men så är det. Jag menar, han är ju inte...
Det är underbart.
Han är ju inte junior heller längre, så jag kan bara tänka mig vad han får utstå för kommentarer där ute. Hur kul tycker inte de det är på grabbfesten sen och säga vad de har sagt till Martin Törnberg liksom. Så att, jag kan tänka mig det. Att han får nog höra en hel del, men jag tror han löser det.
Ja då, det lät så. Ja. Till din egen spelarkarriär då, Johan. Mm. Och vi ska faktiskt börja i Finland. Det här tycker jag är jäkla kul. Du vann ju guld med Helsingfors säsongen 97-98. Ja. Innan du åkte över till Nordamerika.
Ja.
Alltså, Olli Jokinen, Jarkko Ruutu, Brian Rafalski, Kimmo Timonen, Jere Karalahti. Det är några av dina lagkamrater i året.
Ja.
Det låter ju dels helt sjukt och dels som ett gäng... Ja, riktiga individualister.
Ja, det är...
Hur var det här?
Det är det absolut sjukaste laget jag har spelat i, tror jag.
Är det det jag kan tänka
mig? Ja, i nästan alla kategorier. Vi har alltså en... vi har en headcoach som är lugn, taktiker, men kan inte ett ord engelska. Vi har en assisterande coach som är... Kan jag lägga fram det? Milt... En ganska hetsig personlighet, om man säger så.
Okej, då förstår jag ungefär vad du menar. Ja.
Som kunde lite engelska och gärna utmanade oss både fysiskt och mentalt. Det i det ledarteamet i kombination med 100% individualister. Jag tyckte jag var ego. Ja. Jag var outstanding, den största lagspelaren vi hade i det laget. Tillsammans med någon finne som kanske var kvar från året innan. Men det här var ett speciellt år. IFK fyllde 75 år och ville satsa på att vinna guldet. Och satsa gjorde de, för de köpte in allt de kunde komma över i finska spelarväg. Och sen så hittade de x antal då utländska spelare, varav jag var en av dem. Men sen tog de ju hem Christian Roth. Och de tog in checken Jan Chalun, som han gjorde mycket poäng som helst, men vi såg honom inte för svårzon på hela säsongen i stort sett och så vidare. Men det här laget, det är så egoistiskt att vi är på väg att gå upp i små atomer varje dag i stort sett.
Var det så?
Ja, det var så sjukt, för att tävlingen var ju liksom, vem är bäst i laget? Vem får credden i tidningen? Vem får vara med på det stora eventet? Och vem är stjärnan, helt enkelt? Det var vi ju nog aldrig överens om, tror jag inte. Men däremot så blev ju tävlingen och konkurrensen var ju inte motståndaren vi mötte, utan det var ju vilken formation som hade gjort mest mål. Och i den formationen, vem i den formationen var bäst för dagen och så vidare. Så att det var ju väldigt, väldigt egoistiskt. Och sen var det här ju i slutet på 90-talet. Finska ölbolagen var ju sponsorer, huvudsponsorer till lagen. Och du fick hem fria backa öl och det var öl i bussen på hemvägen och så vidare. Jag har aldrig druckit så mycket öl i hela mitt liv, tror jag, som när man var där och spelade.
Lite småalkis när du åkte över till Nordamerika.
Jättebra för en 20-årig singelkille att komma över och spela där liksom. Och dessutom så hade jag tre knäoperationer det året, så att jag var lite in och ut så där faktiskt. Men nej, det var extremt lärorikt. Jättehäftigt, och Helsingfors fick man ju lära känna både innan och utan, och det var ju inte egentligen som Helsingfors är idag är det som vilken svensk stad som helst, höll jag på att säga, men när jag kom dit så var det ganska grått, det fanns kulhål kvar i vissa byggnader och så vidare, det var ganska gammalt, om man säger så. Finland låg lite efter, idag är det ju inte det, utan men då var det ganska långt efter, och det var lite svårt med språket. För de som inte pratade finlandssvenska då, så var man ju helt körd. För finskan var ju 0% chans att kommunicera med. Och engelskan funkade ju inte jättebra om de var äldre än 25 år gamla typ liksom. Så när jag försökte köpa falukorv i matbutiken av en gammal tant, det gick inget bra. Och sen visade det sig flera månader senare, efter att ha försökt med samma tant flera gånger. Du vet, när man är 20 bast och singel, jag kunde ju bara köttbullar och falukorv liksom, och makaroner. Och Det röker 50% av min matsedel när jag inte hittade falukorven.
Fan, helt kört.
Efter typ 15 försök med samma tant där på Konsum så insåg jag att det finns fan inte falukorv i Finland. Vilket inte gjorde heller då. Så att, jag har testat många olika sorters korvar i Finland, men ingen falukorv.
Det kanske är det du ska sadla om till nu. Finsk korvspecialist.
Ja, det är inte alls omöjligt faktiskt.
Nej, men det måste varit en jobbig polett som trillade ner där. Fan, det finns inte falukorv.
Det var jättejobbigt. Jag hade ju skämt ut mig som en hund där i matbutiken flera gånger och gått hem och läst på några glosor och försökte komma tillbaka liksom och förklara att det är inte den här korven och inte den korven, utan jag vill ha falukorven.
Ja, det är ju underbart.
Men hockeyn gick bra och vi lyckades som sagt vinna till slut och sen lyckades vi till och med förstöra bucklan så alla bonusar gick åt skogen, för att det var ju väldigt dyrt att ersätta den bucklan tydligen. Men det var ett väldigt roligt och ett år jag kommer minnas för resten av livet.
Nu sa du A där, då får du även säga B. Jag antar att det var ett ganska vilt guldfirande helt enkelt.
Ja, i Finland så har man lite mer tradition på det, att man firar några dagar fler antar jag. Det kändes som väldigt länge, men olyckan som hände var faktiskt att vi hyrde något bastuställe där som vi kunde hålla till på några dagar efteråt, och där fanns det en pool och i poolen var tydligen bucklan med och någon halkar när de kliver ut och bucklan faller i golvet och går i bitar. Det var någon sån här trästomme som den stod på.
Ja, okej. Ja.
Och på det här träet satt alla plakaten från alla lag som hade vunnit då sedan begynnelsens tid. Det var väl inte det som var det stora problemet, utan problemet var ju när veden tog slut till brasan som var där inne. Då tog man ju de bitarna som var tillgängliga, eller någon gjorde det, till säkerhetsvakten som var där för att vakta. Bucklan kom springandes. Det blev inget bra helt enkelt. Så dagen efter var det bild i tidningen där laget sitter och grillar korv över öppen eld med bucklan i någon sån här karaktärbild. Så där försvann lite av glansen av IFKs vinst det året kanske. Eller stärktes glansen kanske hos vissa, jag vet inte. Men
det beror på hur man ser det.
Det stod oss dit i alla fall.
Pokalen användes som grillved i alla fall.
Ja, något i den stilen. Så att det blev lite fel där. Men det var som sagt, det var ett väldigt spännande år. Och jag fick spela mycket hockey, jag fick se mycket finska filmer och gick mycket på bio det året, för det var det enda jag kunde göra i stort sett. Så att, det var häftigt.
Gå på bio, tjata om falukorv och dricka bärs. Bra år i Helsingfors. Under din första säsong i Nordamerika så fick du lira med legendarerna Selene och Kariya i Anaheim. Vilka var dina starkaste intryck från att dela omklädningsrum med de här gubbarna?
Båda var ju superstjärnor i vårat lag framförallt, men de var ju även stora i ligan naturligtvis. Men att de var så extremt olika, både människor och spelartyper. Paul Kariya var den superseriösa, kom alltid.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I 3 timmar före träning, gjorde sina rutiner, sov med någon form av handledsskydd för att vinkla upp så han skulle få mer rörlighet i handlederna och sådär liksom. Jag vad fan, är du helt sjuk? Eller liksom, gå och lägga sig med handled med 90 grader och böjda åt fel håll liksom.
Men det var, det är otroligt.
Ja, men det var liksom, och det var hans väg, och det var stretching och övningar som jag aldrig har sett tidigare liksom, som han gjorde. Och det gick liksom inte att haka på honom. Jag lyckades inte ens, jag försökte stjäla hans parkeringsplats utanför träningsarenan under ett helt år, men det gick inte att komma för honom liksom. Han kändes som han sov i den där ishallen. Så superseriös i alla avseenden. Ja. Och så har du motsatsen till Emil Sellinen, som aldrig började ta på sig hockeyutrustningen förrän när det var 5 minuter kvar till match. Liksom. Då började han slänga på sig grejerna och de hängde på trekvart liksom, och sen ut där. Och sen kunde han visserligen kanske se osynlig ut under lång stund, men sen blixtrade han till och sa när matchen är slut så har han gjort 2 mål och en assist like förbannat. Liksom. Man undrar hur fan gick det till? Mm. Ja. En klassisk grå talang som bara naturligtvis tränar hårt också, men han var en rå talang och den andra var en träningsprodukt liksom. Så det var 2 ytterligheter man fick lära känna där då. Och sen vi andra legosoldater som sliter som djur och inte är i närheten av att nå de resultaten liksom. Det känns bara jävligt orättvist.
Intressant att det är 2 sådana ytterligheter i samma väldigt framgångsrika kedja.
Ja, och att de då kunde vara så extremt duktiga tillsammans på isen och inte liksom exakt. att inte Sellinen bara spydde på Kariya när han såg honom träna liksom, och tvärtom, att inte Kariya tycker liksom att fan, så jag drar runt den här latejäveln liksom. Jag fick förmånen att spela ett par matcher med dem också, och det var ju en ren fröjd. Det var ju liksom bara att försöka. Det var ju såhär touch-icing på den tiden när jag spelade där, så att det var ju bara att slå slagskott ner i långs kortsidan på andra sidan, så var ju de först på pucken, så hade man chansen till assist. Jag fick faktiskt en sån assist en gång när jag bara rensade ur zon och så studsade den i sargen och ut igen, och vem kommer där? Jo, där kom Sellinen, och bredvid honom kom Kariya, så han bara tog pucken, passade över till Kariya, pang mål, och där nere stod jag och drog i tröjan liksom på en andras. Så, det var lyxigt. Men sen å andra sidan så när inte poängen trillade in, så var det inte så svårt att lista ut vem som skulle ryka från formationen, om man säger så. Det var inte så att Craig Harsberg satt på kontoret och undrade om jag satt Todd Davidson eller Kariya och sätta på bänken nästa match.
Men det måste ju, för dig som rookie där borta i NHL, måste det ju känts jävligt speciellt att få åka ut och lira med 2 sådana redan etablerade superstjärnor.
Ja, det var det ju. Men man är ju nervös och det sjunger om det, och man är ju, då hade jag väl kommit in i det lite, men jag fick ju vara kvar redan första året, vilket jag inte riktigt hade räknat med, och så började jag i andra formationen, hoppade lite mellan andra och tredje, och sen helt plötsligt var det någon skada och så fick jag hoppa in och spela med de här 2, men det gick okej, för på andra sidan att stå där nationalsången och så vidare, och så på andra sidan var det Rangers, och då spelade Gretzky där. Och då blev helt plötsligt mina vingar nästan storleken mindre än vad han var liksom. Och det enda jag kunde fokusera var på att är det en tekning i livet jag ska vinna, så är det den här liksom. Jag tror inte jag såg pucken ens i tekningen, och det var inte för att han var så jävla bra, det var för jag var så jävla kass liksom. Han var ju 100 år när han ställde upp med tekningen mot mig, men fan, jag toskade den klockrent, och det är väl den tekningen jag ångrar mest i hela livet liksom. Kunde du inte tagit den åtminstone?
Står där med hakan i isen och ska teka. Det låter inte optimalt.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
Nej. Visst var det så att du fyllde år väldigt ofta på den här tiden?
Hur fan har du fått reda på det? Ja, det är väl den där jävla goldtuppen som... Ja, det gjorde jag. Det var ett stående... Det var ganska... Alltså, det är ett under.
Jag har mina ingångar, Johan.
Ja. Det är egentligen ett under att jag fick vara med hela första året upp egentligen. För hade jag varit huvudtränare och sett detta som hände, så hade jag ju börjat ana oro. Men jo, det stämmer. Storyn är att varje gång vi var på roadtrip så gick man ju ut och käkade på kvällen. Det var inte alltid det var gemensamt med laget, utan man smet ju ofta ut och så käkade man på restaurang någonstans. Och Stu Grimson var ofta med i den gruppen som jag var med i, eller han var alltid med där. Och han hade någon form, han har ju varit med i gamet länge, och då hade han ju lärt sig att varje gång man går ut och käkar så ska ju någon fylla år, så vi får in en liten extra tårtbit efter. Och så sjunger vi och så vidare. Det var ju rätt charmigt första gången jag fick göra det, men det visade sig sen att det blev ju jag varje gång. Och inte nog med det, utan då tog man ju, det fanns ju inte mobil på samma sätt. Mobil hade vi ju, men det här med kort och grejer, så det var ju en polaroidbild liksom, som varje restaurang verkar ha i USA, på mig där jag sitter i sån här strut och trumpet eller sån här man blåser i. Så varje dag på roadtrippen när vi kommer till träning så sitter det alltid en ny bild på mig i omklädningsrummet med 80-hatt och grejer. Jag menar, helt ärligt, hade jag varit coach och sett den här killen liksom, att helt ärligt, har han varit ute nu igen? Det såg ut som jag var ute och partade liksom. Men det blev en rolig grej, tyckte de. Så att det var bara att bjuda på det.
Inofficiellt var du liksom 63 bast.
Ja, precis. Ja, det, jag vet inte om det är riktigt. Alltså, det...
Rätt in mellan cellen och karriär.
Ja, precis.
Pensionären då. Ja. Ja. Året därpå blir du tradad till Islanders, som ju då inte hade något att spela för, tyvärr.
Nej.
Här har jag nog läst mig till att er tränare gjorde något extremt udda då inför någon bortamatch. Vet du vad jag fiskar efter då?
Jag är ganska säker på vad du fiskar efter. Ja, det stämmer. Jag blir tradad till Islanders. Det är jag och Jörgen Jönsson som får byta lag.
Det är otroligt i sig för övrigt att ni tradas mot varandra.
Ja, det var ganska komiskt faktiskt. Och det var väl egentligen en lång story innan där. Men skitsamma, jag blir tradad till Islanders. Jag har kanske spelat 2 eller 3 matcher. Och vi möter Pittsburgh hemma och får torsk 7-1, tror jag. Direkt efter matchen så åker vi buss till flygplatsen, för vi ska till Toronto dagen efter och spela. Och när vi kommer fram till hotellet så ställer sig headcoach i lobbyn och säger alla upp på mitt rum. Och alla bara, herregud, nu är det kört liksom. Toskat 7-1.
Ja, utskällning på
det. Ja, vi kände ju att det här blir inte roligt liksom. Det är då man börjar liksom kolla runt omkring sig och hoppas att det är någon som har gjort en sämre match än en själv, så att det är han som fokus ligger på liksom. Men när vi kliver in där på rummet, och jag är ju som sagt helt grön, jag har ju inte en aning liksom hur funkar det här i Islander, så är den här coachen, jag har inte bytt 2 ord med honom sen jag har kommit dit liksom. Så.
Nej.
Men på det här rummet så är det helt fullt med ölbackar, och orden är ju mer eller mindre ingen lämnar rummet förrän ölen är slut liksom. Där någonstans var jag ju glad att jag hade ett år i Finland innan liksom, så att jag så jag överlevde den utmaningen liksom.
Jävla bra på det där.
Faktiskt. Och dagen efter så mötte vi Toronto. Jag tror vi spelade 4-4. Jag spelade dock inte den matchen, utan vi spelade i gamla Toronto Maple Leaf Garden, och jag satt, kan man säga, i publiken nästan. Jag satt i utrustning, men precis när matchen började så var jag tvungen att resa på mig, för då kom den med korv, cola, popcorn, och han skulle tydligen sitta bredvid mig där, så vi satt och delade popcorn i en period. Och sen så gjorde jag något byte i slutet på matchen, men ja, det var också ett sånt där...
Praktbakis.
Ja, inte så farligt ändå faktiskt. Men det var en sån här konstig upplevelse att här är jag och spelar i världens bästa hockeyliga, och det här känns ju kanske lite annorlunda. Så att det var lite den här gamla skolan i just i USA. Det var väldigt mycket piska. Men sen ibland så kunde de vända på det och köra tvärt emot liksom, att nu kan vi inte piska mer, utan nu testar vi något annat, och då var det inte alls omöjligt att, att man låstes in i ett rum liksom, och så skulle luften rensas.
Men, satt ni där hela laget då? Niklas Andersson och Siden och Chara, hängde de på där liksom? De var ju också med,
ja,
i det laget.
Det, så vitt jag minns. så var de med där. Shevkavski och Jokinen var ju där då också. Det var ju heller inget bra, alltså, återförenas med Jokinen igen så snart efter vi hade spelat i Finland.
Just det.
Men nej, vi hade extremt roligt, och Olli var väl, det var väl också i och för sig en ganska lite rolig sidohistoria där, för efter 3 veckor så kom tredje coachen fram till mig och sa: Johan, vad är förhållandet mellan dig och Olli? Jag vet, vad menar du liksom? Så här, nej men fan, jag tycker inte han har varit nykter sedan du kom hit, och det var 3 veckor sedan jag kom. Och då sa jag: det där har jag ingenting med att göra, jag tror du har med helt andra saker att göra. Så att nej, det var en tuff, det kanske var därför inte jag blev kvar i Islander sen, för han var ju rätt stor stjärna där, så att, det var lite konstigt, men
skicka iväg honom så han inte super ner Jocken.
Ja, precis. Det är mycket politik där borta. Så.
Vi ska studsa in lite på HV och SHL-karriären också, tänkte jag. Och jag måste säga, jag började följa SHL eller elitseriehockeyn liksom mitten av 90-talet. Men alltså fortfarande något av det maffigaste, eller vad man ska säga, som sitter kvar i mitt minne från alla år när man suttit framför tvn och kollat hockey, är det powerplay som ni hade under HV:s storhetstid där, med dig, Voutilainen, Törnberg, Petrasek och Pustula. Det pikade ju där guldsäsongen 9-10 när er kvintett var topp 5 i lagets poängliga. Hur kändes det att åka ut för att spela powerplay på den tiden?
Det var ju kul. Det var ju extremt, vi var ju extremt samspelta på något sätt. Vi hade ju efter rätt många års tid hittat ett spelsätt som fungerade för varje individ. Sen hade alla sina plus och minus, och jag hade väl naturligtvis den roligaste rollen, eftersom jag var oftast inblandad i att vid något tillfälle ha pucken i alla fall. Sen finns det, Törnberg fick den mindre glamorösa rollen och få slagen på sig framför mål och skotten på sig ibland och så vidare. Men vi hittade en förståelse för varandra liksom, att jag åker här och jag vet att jag kommer fan inte få pucken, men jag gör det för att han eller han ska bli ledig istället. Ja. Då. Ja. Så ibland trillade de där bitarna på plats, och det funkade väldigt bra ganska länge, tills motståndarna började hitta nya sätt att försvara sig på, och då var ju vi naturligtvis tvingade till att förändra oss lite också. Mm. Och sen blir man med tiden, så blir det någonstans både mättnadskänsla, och du blir äldre, lite långsammare och kanske lite nonchalantare och så vidare. Och då tappar du kvaliteten. Men framförallt var det ju att spelare flyttade vidare och försvann. Både Törnberg, Petrasek och ett gäng spelare fick chansen att åka till KHL och så vidare. Och då sätter man in nya spelare som är också väldigt skickliga och duktiga, men hade inte riktigt samma kemi och fick aldrig riktigt samma förståelse. Vi tyckte till exempel, vi sa till Törnberg varje dag att du har ju världens lättaste jobb. Liksom, ställ dig framför målvakten, håll klubban i isen och håll käften liksom, så blir det här bra.
Ja.
Men det märkte man inte förrän han var borta. Att han gjorde ett jäkla jobb där framme.
Ja,
och det är sådana här små detaljer då som gör den stora skillnaden i slutändan. Så att, varje kille var extremt duktiga på det de gjorde. Voutilainen som stod där i slottet. Det är skönt att kunna passa pucken till någon som kan skjuta på fladderpassningar, och även om den är knähöjd så sköt han ändå liksom. Han är värd.
För fan vad du tar ner dig själv, ja, alltså, det är helt sjukt.
Han hade ett extremt stort blad, så det såg så jävla bra ut liksom, för han kunde skjuta på allt.
Pizzaspade.
Ja, typ så. Så att nej, det är superhäftigt att få uppleva. Och jag höll ju på rätt många år till efter det, men fick det aldrig till att bli detsamma. Sen beror det naturligtvis på sig själv också, men det var en härlig kemi att veta och gå ut att vi kommer ha chansen att göra mål här. Det var liksom känslan man hade.
Ja, det var ett jäkla maskineri. Jag har alltid varit svag för att de här stenhårda backskotten, och det var ju inte på så vis. Kanske när det hände mot Frölunda, men annars var det inte så trist att kolla på Petrasek när han laddade bussen den säsongen. Han satte ju rekord och hela grejen. Ja. Satan, alltså.
Ja, han hade ett annorlunda skott också.
Det var ju nästan synd om Törnberg.
Ja, det finns faktiskt en ganska rolig historia på träning. När vi tränade just direktskott av Pettan så skjuter Pettan, han träffar Törna på något sätt och Törna nästan gråter och liksom, vad fan, du kan inte åka så nära och skjuta, så det gör ju så jävla ont och så här, och då säger Pettan, men jag lovar Törna, stå bara still, jag siktar på det hörnet, det vet du, så flytta inte dit åt, för jag skjuter på den sidan liksom. Och så får nästa gång vi ställer upp och Törna står blickstilla. Han är ju liksom livrädd.
Ja.
Pettan laddar för kung och fosterland. Pucken bobblar till. Och han sätter ett stenhårt fladderslagskott rätt i bröstet på Törna. Då vet jag att Törnberg ville bara byta om, åka hem och aldrig komma tillbaka. Typ liksom. Ja, det blir så jäkla fel blev det. Men ja, på något sätt så stod han ändå där på matchen ändå sen och hjälpte till, så att det är all heder till honom.
Jag vet, Vikegård var det väl som en gång myntade uttrycket att man tycker synd om pucken.
Ja.
För det var ju nästan så man kände där när Petrasek laddade på. Sköt ju som en jävla häst.
Ja, han hade bra loss, och han var som du säger, han var högt uppe med klubban och vevade innan han klappade till pucken, så att det blev en bra effekt av.
Ja, herregud. Om vi ska gå vidare på profilfronten, du gjorde ju även flera säsonger med både Palledin och Andreas Jämtin.
Mm.
07-08 och 12-13 hade du båda i laget.
Mm.
Känns som att du kan ha fått vara någon form av ordningspappa här. är jag någonstans rätt ute då, eller?
Var kan du få de vibbarna ifrån?
Det var en obegriplig slutsats.
Det var ju våra svin som de tryckte upp någon reklamskylt på där när de satt i någon stia någonstans. Fantastiska killar, såna energipaket. Det är verkligen två killar som du älskar att ha i ditt lag, men är mindre roliga att möta, för de är liksom outtröttliga och sätter en enorm stolthet i sin arbetsuppgift. Mm. Sen är jag som motståndare, när man mötte dem så är ju fördelen att du, för jag vet att Pelle Dina sa, du är så jävla tråkig, jag vill spela mot dig för du blir inte arg liksom. Jo, det blir jag. Men jag har ju inte tänkt att ge den energin till dig, fattar du väl, din idiot. Jag är ju vansinnig, jag är ju jättetrött på dig. Du har ju slashat mig 17 gånger på ett byte. Men jag kan ju inte vända mig om och liksom ge dig den energin att du har lyckats. Så det var ju bara att bita ihop och försöka. Och fördelen var ju att du vet att han kommer. Han kommer varje gång. Det är inte så att han tar ledigt ett byte och bara åker runt och glassar. Nej. Utan han kommer försöka smälla dig. Och missar han så försöker han fälla dig. Och om han inte lyckas fälla dig så kommer han skrika någonting istället liksom. Så att, nej, det var väldigt roliga år faktiskt, och många roliga kommentarer i omklädningsrummet och så vidare. Men jag är väldigt glad för att jag fick uppleva att spela med dem.
Du har själv sagt att du är en dålig förlorare. Utifrån har man inte upplevt det riktigt så. Du är inne på det lite själv här, att du kunde bita ihop och sådär. Men finns det något exempel på när du verkligen var en dålig förlorare?
Oh ja, det har jag definitivt varit. Och det kommer från barnsben, när jag förlorade pingis mot pappa nere i källaren till exempel. Och han jagade mig runt hela huset för att tacka för matchen liksom. Och när man vägrar ta i hand med farsan och fått stryk för 171 gången liksom, då vill man inte ta i hand längre och så vidare, och den tjurigheten den satt nog i. Men sen så när man kommer upp i hockeyn och ska vara professionell, då får man ju liksom bita i det sura tills dörren är stängd. Absolut, har jag till och med kastat ut någon gång upp i Timrå, vet jag, vi förlorade en om det kan vara en kvartsfinalmatch eller något i den stilen, och så hade någon av våra spelare hade glömt att hämta, han fick matchens lirare. Och i besvikelsen så har han har varken hört det eller han har inte en aning, så han har ju bakt av isen, och då kom någon från deras organisation in i omklädningsrummet där vi är liksom rykande heta, vi vill ju liksom bara slå ihjäl varandra där inne, och in kommer en stor herre och börjar skälla att det är för jävligt, era jävla diver kan inte ens ta emot ett pris när ni har förlorat och sådär, och då såg jag faktiskt Lance Ward resa sig upp, och han fattade inte vad han sa, men han är på väg mot honom. Och då har jag två alternativ. Det är att antingen så låtsas jag som att det regnar, eller så får jag ta honom innan. Det kan ju, det är ju inte bra för mig, men det kommer sluta smälla om det är Lance som tar honom. Så att jag tog den där gubben och mer eller mindre kastade ut honom och föll över honom, och då hade journalisterna börjat samlas där utanför omklädningsrummet, och ut kom den här välväxte herren liggandes på varandra genom dörren. Det såg inte så jävla bra ut, så det var väl ett sånt ögonblick där man inte riktigt klarade att hålla huvudet klart och kallt, men nej. Jag kunde ta några djupa andetag och svara på frågorna, och sen fick jag lacka ur ordentligt.
Från det ena till det andra, men på tal om profiler, Stefan Liv var ju både en stor sådan och en hjälte för er under de här åren. En mycket god vän till dig dessutom. Ja. Vilket är ditt bästa minne av Stefan, om vi liksom räknar bort när han var fullkomligt briljant för er på isen?
Oj. Mitt absolut bästa minne med Stefan, och som är det lyckligaste minnet och så vidare, det var naturligtvis när han bjöd in alla oss på sitt bröllop. Det var ju ingenting med hockey att göra, men det var liksom en sån här fantastisk helg att se honom. Då hade vi ju känt varandra så länge också, och se den lyckan i honom. Och han hade varit i Ryssland och fått ihop lite pengar, så han slog på stort där och bjöd in alla någon sån här tre dagars bröllop, om man säger så då. Det var liksom toppen av lyckan och se Stefan. Men sen rent privat, alltså hockeymässigt, vi bodde ju alltid ihop på hotell. När vi lärde känna varandra så var vi båda singlar. Han var ju mycket yngre än mig, men på något sätt så fann vi varandra ganska omgående. Vi spelade båda i landslaget, vi spelade i HV, och så vi hade liksom lite samma liv och samma schema. Vi hängde ju extremt mycket ut och käkade ihop på kvällar och så vidare. Och länge mästerkockade någon av oss direkt. Extremt olika som människor. Där jag var den tråkiga diplomaten och Stefan Liv var ju en öppen bok. I medialt liksom, och både han och jag tyckte just att det här med media och så var väldigt kul under den perioden när vi lärde känna varandra, så vi ställde ju upp på allt mellan himmel och jord liksom. Det var Fångarna på fortet och allt möjligt, alltså vi var med på allting konstigt, allt ifrån Fångarna på fortet till om ICA i Eksjö öppnade eller hade bara någon rea den kvällen, så kunde vi vara där liksom. Ja. Men det mattades också av med åren. Det kanske inte var lika roligt längre, och blev mer ett måste eller ingick i jobbet, så att säga. Men jag var ju som sagt diplomaten, och sen så stod ju Lee bredvid och sjöng som en kakadua och så, precis vad han tyckte och tänkte. På gott och ont. Jag önskar att jag hade varit mer åt hans håll, men jag sparade en hel del huvudvärkar också, för att det kunde ju komma vad som helst. Var han på gott humör, då kunde han säga vad som helst. Och han kunde vara riktigt jävla tjurig, och då kunde han bli en riktig plåga för journalisten istället. Men det var häftigt att följa och se, och jag tror att det var det som gjorde honom så extremt folkkär. Han var jordnära och alla kände igen sig i honom. Sen var han extremt underskattad i min värld, för att han spelade lite på det. Han var inte så, som man säger, pajasaktig som många kanske trodde i många tillfällen då. det kom väldigt många roliga grejer ur honom. Allt det här med att fjärrkontrollen är borta länge och den hittar ni i kylskåpet efter 4 veckor. Och ja. Alla de här grejerna, ja, det är sant. Men det betyder ju inte att han går runt som en tom fågelholk där i 4 veckor och undrar vad är min fjärrkontroll. Nej. Liksom. Men han gjorde väldigt mycket kul, så är det ju. Han var en glädjespridare.
Jag har en fördom om dig, Johan, så jag måste få testa.
Nej.
Det känns... Jo, det här är positivt.
Okej.
Det känns som att du har en exceptionellt, alltså extremt god relation till din svärmor.
Ja, och hur vill du att jag... Hur ska jag kunna svara något annat än ja, det har jag.
Vem pratar hon mest i telefon? Med din fru eller med dig?
Ja, det är med mig.
Ja, det är så, eller hur?
Nej, det är det nog inte egentligen. Men ja, det blir det nog. Men det är ju för att min fru är så extremt dålig på att svara i telefon.
Ja, men du, det där, den tar jag fan ändå poäng på. För det där är ju ovanligt. Men då, jag är ju nått på spåren, det får du ge mig.
Ja, jag är bara rädd för vad det är du är ute efter här nu. Alltså, ja.
Nej, du behöver inte oroa dig för någonting. Det är precis det jag säger att det är. Du känns ju som, man pratar ju om det här med svärmorsdröm och hela den biten.
Ja, du menar så.
Det känns bara som att hon tycker så otroligt mycket om dig.
Ja, det får ju hon svara på. Men vi kommer bra överens faktiskt. Sen är det klart att du vet att även i... Ingen är ju perfekt, och det är ju inte jag heller, långt därifrån. Så att hon misstänker väl nog att det ligger en hund begraven någonstans som man inte har riktigt visat än. Men,
är det så?
Ja, det vet jag inte. Ja. Du får ringa och fråga Lilja.
Nej, det ska jag inte göra. Jag ville mest få min bild bekräftad, och det lyckades jag med.
Ja, men jag ligger fortfarande hästlängder ifrån killar som Oskar Sund och sådär. Det där är riktiga svärmorsdrömmar. Så att jag kan inte bära hela kronan här alltså.
Nej, okej. Johan, tack för alla mål i röven, din jävel. Men stort lycka till med livet utanför hockeyn.
Tack snälla. Tack, det var kul att vara med.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.